Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 91 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en av Sveriges tyngsta finansmän. Låt mig presentera Sven Hagströmer. Vi pratar om flygplansolyckan när han var nära att dö. Han har grundat både HQ Bank och Avanza. Varit investerare som drake i Draknästet och mer i ett flertal styrelser, exempelvis Klarna. Han är idag investerare och entreprenör och jobbar för jämställdhetsfrågan. Vi pratar om hur man når framgång och lyckas med det man vill i livet. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med en av Sveriges tyngsta finansmän och entreprenörer genom tiderna. Låt mig presentera ingen mindre än Sven Hagströmer.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Sven Hagströmer.
Tack så mycket. Kul att få vara med och kul att få vara en del av din illustra samling av intervjuoffer.
Intervjuoffer?
Vi får se här då.
Känner du dig som ett offer?
Nej, vi får se hur jag känner mig om en timme.
Hur känns det nu innan då?
Det känns bra. Nej, men jag tycker du har verkar gjort ett väldigt gediget bakgrundsarbete, så du har fiskat upp någonting som inte ens jag känner till. Vi får se.
Ja, vi får se.
Ja.
Vi får se om man lyckas. Brukar du vara nervös innan intervjuer?
Nej, alltså jag hade nästan torgskräck för kanske 20-25 år sedan. Det var vidrigt att stå på en scen. Och idag så tycker jag faktiskt väldigt roligt, jag ska erkänna, att stå på en scen och diskutera offentligt och så vidare. Det är faktiskt en del av mitt, alltså det jag lever på. För jag tycker alltså att ifrågasätt och bli ifrågasatt, alltså med personer som man respekterar, det är liksom det som för, alltså min hjärna framåt, och det som för hela samhället framåt, att den här ständiga debatten som vi mer och mer börjar få i Sverige, som ett av de länder som kanske är bäst på det är Frankrike. Där folk kan inta fullständigt, alltså, synpunkter som de aldrig skulle tänka sig, men bara för debattens skull. Va?
Du har ju läst en bok också, vet jag, om sömnbrist.
Jag läste en bok. Jag var med på New York för något år sedan på ett stort sak. Och sen hade vi en professor just i sömnforskning som... Och han var lunchtalare och sen sa han, alla ni som sover 5 timmar per dygn, hand upp, sa han. Och då var det ungefär 2/3 av de närvarande, sa han. Jag kan säga att minst hälften av er kommer dö i förtid. För att det är mycket, mycket sällsynt, Margaret Thatcher med flera, att man klarar sig på 5 timmar. Utan 7-8 timmar måste alla fullvuxna ha. Så att, det här var nu 4-5 år sedan, nu har det kommit ut en bok här alldeles nyligen. Av Huffington, alltså hon som skriver Huffington Post, eller startade Huffington Post. Hon tuppade av, hon sov då 3-4 timmar per natt. Va? Hon vaknade i en blodpöl en dag för att hon totalt gick i väggen. Och sen har börjat forska i det här och liksom, hon säger att det är vår tids största sjukdom egentligen.
Hur många timmar sover du på natt då?
Jag klarar nog 7 timmar. Alltså om det är 1:30 i natt, men så det var lite sent. Jag var så nervös att träffa dig idag.
Ja, jag förstår det. Men jag tyckte att du såg väldigt stabil och trygg ut nu. Så ja. Det ska nog inte vara några konstigheter.
Vi får se.
Ja. Nej, men du och jag träffades ju för någon vecka sedan. Och då sa du den där saken. Och den har jag verkligen tagit med mig. För att en sak man kan tumma på ganska mycket är ju sömnen. Mm. Det blir ju så att man gör någonting som, nej, men nu blir det bara 6 timmar. Och det blir ju inte att... Nu måste jag gå och lägga för jag måste få mina 8 timmar. Det är mer att okej, jag fick bara 5 timmar i natt. Eller jag får tumma på den. Jag sov 6 timmar eller 6,5 eller vad det nu är. Det där är en viktig grej faktiskt.
Jo, men det är samma sak som mat eller vad du vill. Att det här är ju beviset av hjärnforskare, sömnforskare och annat att du behöver det. För ditt omdöme, du går inte berusad om du har bara 3-4 timmar sömn. Så att ditt omdöme, det avtrubbas. Och sen, framförallt om du har ansvarshålla poster eller har jobb som kan innebära, alltså, livsfara för andra människor, så är det som att vara full.
Aha. Full fast negativt. Negativt full utan att det är roligt.
Ja, jag vet inte om full är positivt. Det är inte för mig i alla fall. Jag är dötråkig. Jag tror faktiskt aldrig att jag har varit full hela mitt liv.
Du har aldrig varit det?
Nej, jag har inte varit det.
Är du nykterist?
Nej, absolut inte. Jag älskar goda viner och sådär, men jag började dricka alkohol väldigt sent upp i livet, så jag var sån som levde på mjölk, så jag kommer väl antagligen dö av åderförkalkning alldeles för tidigt. Men jag älskar mjölk nämligen, och fortfarande, men jag håller på att sluta med det, för att jag tror inte att det är så nyttigt.
Jag har ju druckit så sjukt mycket mjölk också.
Alltså jag tror du skulle säga sprit.
Nej, det hoppas jag inte att du tror att jag dricker hjärmen på sprit. Jag
Nej, men mjölk är verkligen gott av det.
Ja, jag är ju, alltså för spritgrejen så är jag typ nykterist, jag räcker en gång per år.
Ja, du är på riktigt då?
Ja.
Okej.
Därför är det kul att du trodde jag var en alkoholist.
Nej, jag trodde verkligen inte det.
Nej, men till mjölkgrejen så har jag druckit så sjukt, sjukt mycket mjölk.
Ja, men då har vi det gemensamt.
Ja.
Nej, men folk tittar in i kylskåpet och förut, de tror att vi har spädbarn hemma liksom. Ja, det är bara min man som är hemma. Säger min fru. Ja.
Hur mycket mjölk dricker du då?
Nej, men då drack jag väl en liter om dagen.
Ja.
Du kanske drack två.
Nej, rekord. Men en gång när jag skulle dricka mer så drack jag 11 liter på en helg, lördag söndag. 5 liter på lördagen, 6 liter på söndagen.
Jaha, okej. Okay.
Men jag druckit kanske, jag drack ju typ en liter yoghurt på morgonen och sen drack jag en liter mjölk under dagen. Nej, men till sig 2 liter kanske låg i snitt. Men det är ingen bra att dricka mjölk, så jag slutar med helt. Jag är ju vegan också.
Ja, just det, okej.
Okay. Så att jag slutar med allting som är
ja, men jag verkar mer normal, vara längst inne på normalkurvan, eller högst upp på normaltoppen. För jag är inte vegan, men jag älskar alltså grönsaker. Jag äter väldigt lite kött, jag äter mycket fisk. Och det som är så roligt, senast igår så på lunch här med en gäst, och ser liksom nu att de här vegetabiliska rätterna, förut var det liksom någonting som katten hade släppt in. Det var ju hemskt. Alltså nu är det verkligen gott. Jag har köpt flera kokböcker just alltså, som är jättespännande rätter. Jag såg New York Times hade 50 recept hur man tillagar cauliflower. Blomkål. Och liksom den där la jag undan. Ska ta två, tre de kommande veckorna i alla fall. Alltså det går verkligen att göra god mat på bara grönsaker.
Men du har ju haft ett sånt sjukt spännande liv. När jag har läst på om dig också så bara, han har gjort det där. Sen grundade de det bolag, sen gjorde de det, sen hoppar de dit, det. Jag bara, jäklar. Alltså det är så mycket saker så att det är helt otroligt. Men hur har du gjort för att hitta det här lugnet i extremt tuffa situationer? För gör man mycket saker, då utsätter man sig också för stora möjligheter till utmaningar / problem. Som bara dyker på en hela tiden.
Ja, men jag har en sån där pysventil att när det blir riktigt, riktigt jobbigt, då blir det att du springer och gömmer lite grann så att du kan återhämta dig. Så att när du känner det hänt några få gånger, så att du bara liksom, du ställer in, alltså inte stora möten och sånt där, men mindre saker för att då få tillfälle att koppla av. Och jag är binär där, så att jag kan ju gå upp klockan 5 på morgonen eller 6 på morgonen för 10 möten. Men sen på helger ibland så klienten ens på mig, så att med grannar och sånt där på olika ställen där jag är känd för att vara morgonrocksmannen, att jag kan gå omkring en hel helg i morgonrock. Och jag har en av mina idoler, min stora idol, det är Voltaire, va? För hans vältalighet och att han hela tiden ställde sig upp mot makten och kyrkan. Och han bodde i närheten av Genève, det heter Genève Voltaire. Och så hittade jag för en månad sedan att de håller på att renovera hans slott, nu, franska staten. Och sen så behövde de pengar för att renovera hans säng. Och jag ringde ju direkt och sa, här är jag, Sven Hagström, Stockholm. Jag fixar sängen. För det har vi gemensamt nämligen, jag älskar att jobba i sängen. Så liksom tänk, alltså jag har finansierat Voltaires säng. Alltså det är helt sanslöst. Det är nästan som att finansiera Jesus säng för mig.
Det är fantastiskt, så mycket pengar
behövde man. Men det var överkomligt. Det var inte sjusiffrigt.
Nej, du kanske får provligga sängen en vacker dag.
Jag tänkte, kan min fru och jag få använda den där en natt? Det vore trevligt. Jag har inte kommit så långt än.
Hur ser en dag ut i ditt liv nu?
Det är inte speciellt dramatiskt. Det är att du träffar väldigt mycket människor. Och det säger att det är 2/3 jobb och 1/3 alltså olika typer av organisationer, alltså samhällsgrejer som jag har startat. Det är så ungefär så det är fördelat.
Du gillar att flyga flygplan också?
Ja, till för 2,5 år sedan när det tog slut. Och jag höll på att lämna jordelivet. Det gör mig varje gång man startar på scenen. Men här var mera bokstavligt. Och nej, men då tänkte jag bara att det var på grund av ett stort misstag jag gjorde. Och då dröjde det 1,5 timme innan jag blev rädd då. Jag stod där och frös i 5 graders vatten ute i en fantastisk skärgård med solen som lyste. Så egentligen var jag paradiset. Men egentligen var jag kanske till förporten, till helvetet egentligen. Och då hinner du tänka ganska mycket när du inte vet riktigt om du överlever här. För att jag var kraftigt nedkyld också. Och då sa jag att nu, det här har varit fantastiska år. Men liksom, det här får inte hända, det är hjärnsläpp att råka ut för det här. Fan, hur dum får man vara egentligen? För jag gjorde ett fel. Och jag visste på 100-delen efter det hände vad jag hade gjort för fel också. Så här, nu är det färdigt för Sven Hagström med flygning. Någon gång ska det sluta. Så att nu är det färdigt. Och sen så har jag varit ute och flugit kanske en dag i veckan i mina drömmar. Jag har aldrig drömt om olyckan. Och det är det tackar jag min skapare för, att, liksom, att man har en sån hjärna som att har suddat ut det negativa, utan bara av roligt. Så jag sitter och rattar och flyger omkring i Sverige och i högården och alltihopa. Så jag flyger ju fortfarande egentligen. Men det kan ju aldrig hända några olyckor som skadar mitt liv.
Vad var det som hände för någonting då, om man tar det från början?
Nej, men det finns, alltså jag flög då, jag hade ett amfibieplan. Det vill säga amfibieplan är ett som har pontoner och landningsställ. Och sen så är det då en dödssynd. Det kan man studera på YouTube bland annat, att landar på vattnet med landningsställen utfällda. Då blir det som en snubbeltråd, alltså du främre landningsstället kommer då närmast vattnet och då slår planet en volt och hamnar upp och ner och sen så sjunker det då. Sen håller pontonen där uppe. Och det här hände mig då, jag var ute i Stockholms skärgård 24 april 2014. Och jag skulle ut på en lunch, jag hade en lång lunch. Jag hade med mig 3 mandariner och 1 Dagens Nyheter. Jag skulle sitta där ute och guppa och läsa Dagens Nyheter och njuta av en god lunch. Så att, men som sagt, allting var så här perfekt, en perfekt landning alltihopa. Sen bara pang, sa det. Sen så hängde jag upp och ner i säkerhetsbältena och bältet och vattnet bara forsade in. Va? Och sen så jag tänkte, nu måste jag överleva här. För 72 år, liksom, det är ingen ålder, eller 71 var jag då. Det är ingen ålder, utan liksom, jag vill överleva. Livet är inte slut ännu. Så att det var också ett test att jag hade en väldigt stark överlevnadsinstinkt. Att livet är värt att leva.
Vad var det som gick i huvudet när den välte över? Den här smällen kom och du sa ju då att du kom på tanken att jag har glömt landningsstället.
Ja, alltså det var en... Det var tur att ingen såg mig, men det var en rådnad. Alltså en skammens rådnad. Jag tyckte jag så jäkla pinsamt alltså. För då med dels att planet alltid gick åt skogen och sen skulle räddningsinsats och myndigheter och haverirapporter och alltihopa. Alltså, så att jag var ju rätt utsatt där. Men sen fick jag höra folk som har råkat ut för det här också. Jag har sett på YouTube som sagt ett antal filmer. Det är inte helt ovanligt, men det spelar ingen roll. Det är inte ovanligt att man krockar heller, men det är förbannat pinsamt när man gör det. Förlåt.
Var du rädd när du hade planet över dig och du var fast och vattnet började sippra
uppåt? Jag var aldrig rädd. Alltså, ja, men det var det. Alltså, sitta här och säga att man är stolt över sig själv, det kanske lite övermaga, men alltså, att mina instinkter, för att det här ger väldigt mycket ryggmärg, var ganska lite hjärna. Att liksom allt det här fungerade väldigt bra, så att efter att ha gjort den initiala dundertabben så gjorde jag det mesta rätt efter den, va? Och det tycker jag var så skönt, att under en sån här extrem stress att man inte gjorde några överilade konstigheter.
Och då är det bland annat att man inte skulle sparka ut dörren, va, innan vattnet hade...
Ja, just det. Ja, till exempel har jag ju sett folk som kör över kajkanter och sånt där som försöker öppna bildörrarna. Och då har ju vattnet som trycker emot, så det går inte. Utan man måste vara kall då och fylla bilen med vatten, och då ska man göra det. Så det kräver ju ganska mycket. Men det här var lite lättare, för de här dörrarna är så små, va? Så att de har inte samma motstånd heller.
Är du rädd för döden?
Nej, jag är faktiskt inte det. Nej, men du ställer så roliga frågor. Jag trodde du skulle prata om mitt jobb här, men... Nej, men alltså, det är en sånt där läge som du å ena sidan säger att jag vill leva. jag vill inte liksom avsluta livet här, men å andra sidan så att om jag skulle dö nu här under den här inspelningen så skulle jag dö med ett leende på läpparna, för att jag har haft ett fantastiskt liv. Alltså det är ganska lite kvar på önskelistan. Det finns nästan i princip ingenting nytt, va? Utan det är more of the same. Att fortsätta med de här organisationerna, alltså näringslivsorganisationerna och de andra mer filantropiska sakerna, att där finns det jättemycket att göra. Och det roliga med sådana här filantropiska grejer är att när du startar ett företag, då vill jag att det ska leva till helvetet fryser. Ja, överleva helvetet som fryser. Men kör igång filantropiska organisationer som entreprenör, då vill ju egentligen att slutmålet är att de ska läggas ner. Det ska inte finnas det här behovet längre. Så att med ena sidan driver man företag som ska leva i evighet och det andra som helst ska avvecklas imorgon. Det där är rätt spännande.
Har du varit involverad någonting eller tänkt någonting på det här evigt liv-grejen? Jag själv har tänkt en del på det. Alltså att hur skulle det vara? Eller så här, vad är man själv är för någonting? Och det är ju framförallt ens hjärna, ens medvetande. Mm. Så här, om jag skulle få en avkapad arm, då skulle jag ju fortfarande kunna vara den jag är. Och tappa båda benen. Och det går att ersätta hjärtat med ett annat hjärta. Liksom och så där. Det jag har funderat på det är så att vad är det man kan göra för att man ska kunna förlänga livet? Eller går det att få hjärnan i en annan dator? Eller?
Jag tänkte ett annan aspekt. Jag tänkte, hur många gånger skulle jag ha dött idag om inte de här läkemedlen, om inte det och det och det hade funnits? Och då har vi kommit fram till en 5-6 gånger. Så att jag tänkte, det är inte det här evigt liv, det känns inte. Alltså, ja, men, bli gammal och skröplig och liksom du, med allting åldras ju, så liksom det med förr och senare så är något organ som inte hänger med. Så, och det är den svagaste länken som avgör det. Jag har aldrig tänkt i de jag har försökt tänka tanken, finns det behovet? Men jag känner inte det. Om jag dör imorgon eller om 15 år, eller, ja, när jag blir 100, då har jag gjort mitt. Och det är det med, alltså livets mening också, tänk på. Ja, men livets mening är att vi ska föröka oss. Det är liksom det enda som vi gör egentligen. Och sen så försöker vi ha ett trevligt liv när vi inte håller på med att föröka oss.
Om man skulle hoppa tillbaka lite grann till din uppväxt. Du är uppväxt här på Östermalm. Mm. Hur var den?
Ja, den var... Jag var busfrö och hade ofta underbetyg i ordning som man hade på den tiden, för att jag busade och hittade på skit. Men jag var aldrig kriminell på något sätt. Jag snattar aldrig något sånt där konstigt. Och jag söp inte ihjäl mig, söp inte huvudet av mig heller. Utan att det var de där små grejerna.
Vad gjorde du för något då?
Pratade och liksom du uppträdde störande ibland på lektioner och sådär. Och kom för sent och allmänt slarvig och lite uppkäftig. Alltså för att jag har alltid velat utmana. Alltså det tycker jag, att ifrågasätta. Och den kulturen vill jag föra vidare till de bolag där jag har ett inflytande. Det vill säga att det är en ständigt ifrågasättande. Att alltid fråga, är det verkligen det här vi ska göra? Gör vi det här på bästa sätt? Kan vi göra någonting annat som gör att våra kunder tycker att vi är bättre? Att hela tiden ifrågasätta. Jag tycker det är jätteviktigt. Och den här ifrågasättande kulturen, ju mer jag ser av runt omkring, så är det ju stora bolag där ifrågasättandet belönas med att man får sparken. Va? Och jag har sagt det här liksom, att när du söker ett jobb, då gör ju arbetsgivaren en enorm search av dig. De kollar ditt CV, de intervjuar dig, de skickar på test allihopa. Men du borde göra precis samma sak, skicka arbetsgivaren på test. Alltså att undersöka din blivande arbetsgivare lika grundligt som hen undersöker dig. För liksom, det här är en chef som du har då, så du ska leva med ett antal år framöver. Och inte ha ett helvete. Och den här ska helst göra att du blir bättre professionellt, mycket bättre och även personligt efter ett antal år. Så att inte bara att X-bolaget, det låter jättekul och sen tar vilket skitjobb som helst. Ja, gärna vaktmästeriet kan du komma in på. Och den vägen sen så göra en karriär i bolaget. För det har hänt ofta på Avanza. Att man har kommit in då på ett bananskal en bit ner. Men sen så har man då visat sig att man kan segla upp och ta högre ansvarspositioner.
Så det är en väldigt viktig parameter då. Finns det några andra parametrar som du tycker nu man antingen gör fel på som bolag eller som en nybliven entreprenör ska verkligen tänka på?
Ja, så ni blir väl entreprenör, det är det. Det är ungefär som, nu går inte jag på kasino, men när vi ska spela, att liksom, ja, jag ska göra av med x kronor, sen är det slut då. Och det är samma, för att med, blir framgångsrik entreprenör så löser det sig självt, men det är kanske en tiondel, en tjugondel som blir det. Men det gäller då att sätta, var sätter jag stopp någonstans? Hur mycket pengar läser jag in? För att, och för många slutar det då med att man blir av med familj, det blir skilsmässa, man blir av med sin bostad, man blir av med alla sina pengar och ställer på bara backe. Va? Och där finns det inga skyddsnät för entreprenörer. Så att där är det jätteviktigt att veta var sätter jag stopp någonstans. Så här ska man säga det in, alltså göra det klart för en innan. Sen sitter man, ja, jag ger det 100 000 till, 100 000 till. Va? Och sen så har det blivit, de där 100 000 har blivit några miljoner till slut. Va? Och kåken är belånad till 95%. Och familjen kan inte göra någonting för att farsan oftast har då använt pengar i bolaget som är dödsdömt.
Vilket var ditt första jobb när du var liten då?
Ja, mitt första jobb det var att jag var blomsterbud. Det var då på helgerna jag jobbade. Så att jag har Linné en annan förebild, så jag gillar blommor. Men sen, det var ju en sån där positiv grej. Verkligen, att gå runt och lämna blommor till folk, de blir jätteglada.
Jättehärligt.
Så, ja, det är blomsterbud och sälja jultidningar. Och dessutom att reparera radio- och tv-apparater. Det var mina tre jobb jag hade fram till alltså gymnasiet.
Hade du någon favoritblomma som ni gillar mer?
Nej, det hade jag inte. Jag har fortfarande inte riktigt det. Alltså jag tycker orkidéer, om man ser vad en blomma kostar per dag, va? Så är orkidéer liksom, det är den billigaste blomman man kan ha. Och jag har ju sån här långvård för orkidéer. Jag får ju blomma om år efter år. Va? Så att med, alltså en phalaenopsis, en vit sådan. Men det är min favoritblomma inomhus faktiskt. Sen tycker jag rosor, men det är också det är sån där sak som kommer med åldern, att man börjar odla blommor och börjar odla trädgård och sånt där. Det har den ålderskrämpan har kommit för mig.
Odlar du mycket hemma nu eller?
Nej, alltså min fru sköter en köksträdgård och vi hade faktiskt höns i somras. Så det var fantastiskt. De där är så
det var roligt, va?
Ja, vi hade ingen tupp. Vi hade fem höns och min fru, det var hon som var tupp. Så de följde henne minsta steg och gjorde. När hon låg och solade så låg de också solade. Och sen kom de där jäkla små djuren, de värper ett ägg om dagen. Alltså det är helt, så vi fick fem ägg varje dag. Där har våra kvinnor inte en chans. Va? Det är en gång i månaden. Och de är mycket större än vad hönsen är. Alltså, det är ett naturens under nästan. Och sen så får de ägg som de har gått fritt och pickat. Och all, så det smakar verkligen gott också.
Men skulle du kunna avliva en höna?
Nej, det var ju alternativet, va? Att göra det och checka upp dem. Det hade vi inte bagare mag att göra, så det slutade med att vi skulle lämna tillbaka dem där vi köpte dem. Men sen lyckades vi övertala en granne, en året runt boende på en grannö. Och så han fick dem av oss. Han byggde ett hönshus, han skickade bilder av dem här och var jättenöjd där verkligen. Så de har fått ett fortsatt bra liv.
Har du haft mycket djur då?
Nej. Nej, jag har aldrig varit så fjust i djur egentligen. Utan min bror hade en svart pudel, men jag har inte haft vare sig sådana här vandrande pinnar eller kanariefåglar eller någonting annat. Jag är inte riktigt sådär djurvän. Jag tycker det är jättegulligt. Och grannarna har skaffat en katt här som är helt fantastisk liten katt. Som är hur söt som helst. Och det är jättelätt att vi kanske ska skaffa katt. Men det är mycket roligare att låna grannens katt i sånt fall.
Men du började bygga radio- och tv-apparater sen. Hur kommer det sig?
Jo, men jag tyckte det med elektronik är så otroligt spännande. Så jag tror att jag var 12 eller 13 år så fick jag ett speciellt lånekort på Teknis. Alltså med särklass den yngsta som lånade böcker. Då. Och det var med kopplingsscheman och elektronikens grunder och alltihopa. Så jag byggde ju då polisradioapparater, jag byggde liksom med högtalare ja. Och jag byggde förstärkare. Och sen när jag läste biografin av Steve Jobs så var det faktiskt att vår barndom var väldigt, väldigt lik. Jag hade inte syriska föräldrar, men pappa. Men alltså just det där intresset för elektronik, så han och jag byggde exakt samma byggsatser, alltså det är samma märke, samma, exakt samma modell. Så jag kände liksom, fan, någonting har jag gemensamt på den här mannen där. För det är bara att han har 10 nollor mera på sin förmögenhet än vad jag har. Eller, men så att jag tyckte att det var enormt spännande. För jag tycker elektronik, det är någon sorts, alltså det är magiskt på något sätt. Alltså, och bra ljud, jag älskar bra ljud. Alltså att, så jag skaffar lite högtalare då och då, lurar då och då, för att man, i takt med att de blir bättre. För att man får det där perfekta ljudet. Samtidigt så jag har väl haft så kallade guldöron, va? Men hörseln blir som sagt sämre med åldern, så liksom det är faser för att när jag liksom inte kan höra musik hela vägen, utan det får ett begränsat register. Jag tycker det är enormt spännande. Och som sagt så var det mina föräldrar, de vägrade skaffa tv, så att jag när jag var 15 då så byggde jag en tv. Alltså från alltihopa med tv, med alltså fanerade med tik och hela innehållet och lödde och fixade aluminiumchassi och alltihopa. Och sen så har jag satt in den där väggen sen. Och så sprakar jag till och så får man en svart bild, suddbild. Alltså jäkla vilken upplevelse. Och sen blev ju de fast, så jag sålde tvn till dem sen något år senare. Så det var rätt bra.
Hur mycket sålde du för?
Jag vet inte, 150 kronor eller sådär, tror jag. Det var mycket pengar på den tiden.
Ja, det är strålande. Ja. Och det var typ din första affär?
Ja, det var det, kan man säga. Det var det.
Mm. Roligt. Ja. Hur gick det för det bolaget sen?
Alltså det bolaget, alltså det startade då 68, nej det var tidigare, men där Sven Hagström rådde sport, det var ett enskilt bolag. Så att, och det var, de skulle då sälja stereoanläggningar billigast i Stockholm, inklusive leverans och montering. Och då var det ju då Bang & Olufsen bland annat sen sålde, de var ett nytt bolag då. Och jag skulle sälja grejer som var verkligen högsta kvalitet. Att jag kunde titta med mina kunder i ögonen. Liksom, de fick verkligen ett bästa grejerna och sen hållbarhet på det här. Och dessutom fick de bästa priserna. Och sen så högtalarna hette Karlsson högtalare. Så det var då ett snickeri som gjorde då lådan. Och sen så monterade jag dit alla högtalare alltihopa. Så att det, och det är fortfarande varit, alltså ett kanonljud. Jag har på senare år, så 40 år senare, så drygt 40 år senare, så är det några som har kvar såna grejer, och då blir man ju skitstolt liksom, att ja, det var precis det jag ville.
Hur kom det sig då att du blev intresserad av aktier?
Det var väl också att jag var en nyhetsfreak, och sen så pappa, han hade då en liten medelstor aktieportfölj. Och sen fick jag följa med till banken när han skulle få råd och sådär. Jag tyckte jag lät enormt spännande, för jag var sån nyhetsfreak. Och liksom med all typ av nyhet så kunde jag bara söka upp det. Och då tänkte jag att klasskamrater och andra, de höll ju på med V65 och sånt där. Men då tänkte jag att om jag håller på med aktier, det här kan ju bli ett jobb så småningom. Och dessutom får jag ju användning för den här enorma nyfikenheten och nyhetstörsten. Så att liksom, det ändå blir någonting som är på ena sidan samhällsnyttigt, på andra sidan så är det någonting som ger pengar med någon typ av sannolikhet som du har kontroll på. Så att det var så det började, och mina första aktier köpte jag då när jag var 12 år, och det var Astra som var det första.
Extremt tidigt.
Ja, jo, men det var liksom, det var för att det var roligt, va? Så att sen att det skulle bli ett jobb för mig. Jag hade ju rätt dåliga betyg i hela gymnasiet, så jag kunde inte välja vad det skulle bli. Jag kom inte in på handel, så jag kom inte in på tekniskt. Och det kändes att man har gått och lånat böcker i alla år. Och sen så kom jag inte in på det jävla stället, så att det kändes lite trist. Så att jag har oavslutade studier på universitetet. Och det här är lite jobbigt också. Jag åker ut och är ofta på universitet och utbildningsanstalter. Och så ska man säga till då studenterna då, att ja, se till att ni får en utbildning, se till att ni får en formell examen. Men det är också för att de flesta vet ju inte vad de ska bli. Va? Och då måste man ha någonting att visa upp för en arbetsgivare. De kan ju inte säga att de har gjort det och det och det. Och sen så tycker jag, men du har ju redan börjat jobba, så du vet ju verkligen, du kan ju det här. Va? Utan de måste ju kunna visa ett studieresultat som ser att de kan åstadkomma det i alla fall. Och sen får de pröva sig fram vad det blir. Så att med, jag där apropå varudeklaration, jag säger alltid att jag är definitivt inget gott exempel, men jag är ett undantag som, och det försökte jag också, det var liksom den röda tråden i mitt sommarprogram, att jag var busig i skolan, jag hade dåliga betyg, men jag hade en jäkla drive, för jag visste vad jag skulle bli, och liksom det var min räddning. Så hade jag inte vetat det, då vet jag inte hur det hade gått. Och det är det Jag försöker förmedla till eleverna, framförallt de sämre eleverna, att är ni hjärtligt målinriktade, vet ni vad det ska bli, och då kommer det klara utan toppbetygen.
Men skulle du rekommendera, vi säger att man är 20 år, man har gått klart gymnasiet, sen varit ute och resa något år. Skulle du rekommendera att man hoppar på ett jobb och kör ett ganska learning by doing, eller att man hoppar på en 5-årig utbildning på något universitet?
Nu tog du ju i verkligen, men du kan ju börja med 1 år. För då ser jag, aha, det här är inte min grej, va? Då får jag flytta över det till någonting annat. Så att man 5 år var fast med det, att efter 5 år säger jag, ja, det här var inte min grej riktigt. Så har vi 5 år nästa utbildning och sen blir du pensionär till slut och har fortfarande inte fått ett jobb. Så att det är det här att liksom att se till att du har så mycket beslutsunderlag som möjligt för att sedan den vägen bestämma studieväg.
För om man skulle kolla på dig nu, så har ju du gjort så otroligt mycket saker och började extremt tidigt. Skulle du haft tid att göra den karriären du gjort om du hade lagt 5 år på studier?
Ja. Klart det hade jag gjort. Ja, jo, men alltså, nej, inte allt. Men det kanske hade gått bättre då. Men jag, alltså, du sa ju själv, learning by doing. Alltså, det har ju klart, jag har ju lärt mig jättemycket. Men nätet fanns ju inte på min tid. Jag pluggade faktiskt lite programmering. COBOL och Fortran lärde mig. Och lite basic också. Så att redan där så var jag road av det. Så att det fanns ju med. Så att när nätet kom, det var faktiskt som en uppenbarelse. Alltså, det var en vändpunkt i mitt liv att... Jag är nomad. Jag vill kunna vara fri och sitta egentligen var som helst i världen och jobba, kunna jobba. Så att jag har ett drömyrke där vid lag och har alltid haft det. Så att din fysiska närvaro har aldrig varit viktig. Alltså även långt innan nätet kom. Bara det fanns en telefon. Va?
Ja, men vad gjorde du sen då?
Sen träffade jag några engelska bankirer och sen så jag ville egentligen flytta från Sverige, för jag tyckte det var så tufft i Sverige och klimatet var så, pendeln hade slagit över längst åt vänster, så långt vänster man kunde komma, och så jag tyckte liksom, här har man ingen framtid med entreprenörer och liksom med självständtänkande människor, hade ingen framtid i Sverige. Så då tittade jag efter vilket land skulle ligga på framkant. Då tyckte jag USA, vad är det folk alla pratade om. Men tänkte, ja, men Australien måste vara ännu mer ett nybyggarland. Så då bestämde jag att jag ska flytta till Australien. Och sen så tog min familj, så åkte vi över till London och jobbade på en bank där. Som en första förberedelse. Och då fick jag ett erbjudande om att börja jobba på Gränges. Och där har jag varit där 2 månader tror jag. Och jag tänkte, då diskuterade min fru och jag, då, min dåvarande fru, att liksom, vad ska vi göra? Ska vi ge det här en chans och så får vi se hur det går? Och det här möjligheten att flytta till Australien finns ju alltid kvar. Men att man får ett jobberbjudande trots att man inte har examen alltihop. Utan det var ju då folk som kände till mitt enorma intresse för aktier. Och Gränges hade ju fått 1 miljard kronor när man sålde LKAB, gruvorna uppe i norr. Och där man satt 900 miljoner hade man satsat på stål och med det. Och 110% som var kvar var då en aktieportfölj. Och då skulle jag jobba med den där 10%. Så att det var ju liksom, det var ju en dröm verkligen som gick i uppfyllelse. Att så tidigt få göra det. Och sen blev jag kvar i Sverige. Och sen när alla andra smartskallar flyttade från Sverige till London framförallt, då, så tänkte jag att det finns alla anledningar att vara kvar i Sverige, för intelligensen har ju flyttat härifrån. Då har ju mina komparativa fördelar, de har ju ökat. Va? Så att då, jag som medelmått kommer jag klara mig ganska bra här i Sverige. Så det var faktiskt väldigt noga övervägt faktiskt.
Och Carl-Erik van Silver, som var din chef på den tiden, vad lärde han dig?
Nej, men han lärde mig, alltså jag har ju haft egentligen 2 stycken chefer och... Han var den första då och blev en enorm förebild, och han var som en storbror för mig faktiskt. Så vi följde varandra livet ut för hans del. Och för att han lärde mig då att liksom det här, att folk som sparkar uppåt, och jag säger som sparkar neråt och slickar uppåt, alltså de är bara värda, alltså försök undvika det, för det är en hemskt managementstil, va? Och det andra är alltså att hålla sina anställda om ryggen. Alltså att om man fattar ett beslut tillsammans så är man som chef då ytterst ansvarig för det. Och får det då inte sälja ut då en underlydande. Hur enormt viktigt det är, även om man satt under press. Och då han visade det åtskilliga exempel. Och nästa chef som var vd för Investor, han visade precis samma sak också. Och det har för mig blivit jätteviktigt. Och det ser jag till att det pratar jag väldigt mycket om, att den ledarstilen är så enormt viktig för mig. Och där har vi alltså en kvinna som heter Lisa Lindström som är vd för Dobermann. Jag träffade för ett antal år sedan på Veckans Affär, sån här kvinnodag. Och då skulle jag kommentera vad hon sa på scenen, och hon sa då att management by tillit, sa hon. Och jag tänkte, herregud, det kan bara en kvinna säga, men jäkla vad bra det är. För precis hon satte ett enda ord på det jag med mycket många ord har försökt förklara, det är så här tillit. Att liksom jobbar du, vet att du har en chef och det finns en tillit, så ger det, så får ju enormt mycket mer energi. Att en del sitter och de tar ju livet av folk, sticker kniven i ryggen vid första motgång. Vad jag har lärt mig det här är att jag har lärt mig fotbollen där med gult och rött kort. Jag delar alltid ut gult kort innan rött kort, alltså man får en varning att Kalle eller Eva, liksom det här var understandard. Liksom, ska det fortsätta så här så måste tyvärr våra vägar skiljas åt. Och det brukar 90% av fallen räcka för att man, om man ger den feedbacken. För det är ju enormt viktigt att veta vad är förväntningarna på mig från min chef. Och sen så kan de flesta leva upp till det.
Vad är det chefer eller ledare kan göra för andra fel då, skulle du säga?
De kan göra mycket fel som helst, men alltså det här är det ena. Och det andra är också en tydlighet. Och där måste jag tyvärr använda en annan bank som exempel, inte Avanza utan Handelsbanken. Alltså Handelsbanken råkar in för enorma problem, vi behöver inte gå in på den nu, men på 70-talet. Att de var riktigt illa ute. Och då kom Jan Wallander in i bilden som dog häromdagen. Och han satte då en kultur med kunden i fokus och ett decentraliserat beslutsfattande. Och den här kulturen har då levat kvar fram till våra dagar. Alltså satt den på 70-talet, sen så 40-45 år senare så finns den kvar, va? Och det är min dröm att, liksom, att man kan sätta en kultur som lever så länge och överlever då grundaren, va? Och nummer två är vad Handelsbanken också, när nätet kom, då blev det en enorm centraliseringstrend. Alltså nätet gjorde att allting centraliserades. Och jag tror att Handelsbanken är unik i världen. Att det fortfarande, när du loggar in på Handelsbanken, så loggar in på ett avdelningskontor. Så liksom nätet har ju fortfarande det decentraliserade Handelsbanken. Och jag tycker det är enormt spännande att man prövar det då och håller vår affärsmodell fortfarande. Ja, vi testar. Så gjorde man det decentraliserat. Och det är rätt häftigt, för när du är innanför skalet då kan du mejla till de anställda och så vidare på det kontoret. Då. Så då har du det personliga, att de där människorna känner dig. Och det är just den där kundkännedomen, local, local, local. Och det har också Handelsbanken visat när de har expanderat in i England. Jag tänkte, herregud, England, det är ju överbankat så det stänker om det. Men de hade sin high street banking. Så tog de då, för att vi känner våra kunder, vi kan våra kunder. Och det gör att våra kreditförluster är väldigt små. Så att det gör inte hjärtat att behöva prata väl om en konkurrent. Men copy with pride är ett ganska bra slagord.
Vad har varit dina absoluta styrkor då, som ledare?
Ja, det är att vara stubborn. Alltså att vara... Nu har nog varit väldigt otydlig tidigare, men jag tror att jag har blivit mer och mer tydlig, och det tror jag är en jätteviktig grej för ledarskap, att du ska kunna knacka dina anställda mitt i natten, så ska de veta varför jobbar de här, vad är deras uppgift. Och det är där företagskulturen kommer in. Har man haft samma kultur i 50 år, klart, då vet folk väldigt, väldigt väl vad deras jobb är. Men Avanza har funnits i 20 år, så liksom med... Jag tror att vi har haft enda människor, de tycker nästan att vi är en sekt. Vad som står högst upp på vår lista av viktiga egenskaper, det är kundnytta. Det är inte lönsamheten, utan det är kundnytta. För jag säger, levererar vi kundnytta så kommer lönsamheten av sig själv. Så. Så att då har vi nöjda kunder, då rekommenderar de andra kunder och så vidare. Och så växer vi och sen ser vi till då att kostnaderna, det är nummer två, alltså kostnadseffektivitet. Och den är så enormt stark, så det är, när folk går på toaletten så trycker de oberoende på lilla spolningen, va? För att det kostas med vetet. Så att det är nästan ett sektbeteende, men har man en sekt som är så positiv, alltså det är någonting så starka och viktiga värdegrunder, så är det ju positivt.
Hur bygger man upp en sån här kultur då?
Det är bara att tjata.
Det är bara att nöta in,
ja visst. Jo, men du kan inte säga, det kanske inte är så roligt som chef, att, för du vill ju helst säga en sak en gång i månaden, så säger du något nytt, jättefräscht som har läst eller sett någonstans. Men i och med att nöta, då vet ju alla om det, va? Och då är det, sen kan jag hela tiden förfina den här kulturen. Men, och att det får det här att, alltså där är lite mer finmaskigt nätet, att hur du tillämpar det här i praktiken. Men är kulturen stark, då vet ju alla egentligen efter vilka linjer de ska utveckla sina jobb och utveckla företaget.
Men är det så att ni då på Avanza har sådana frågor på allt ni gör? Att ni gör någonting och då är första frågan, vad är det för kundnytta?
Ja. Det är jätteviktigt, och det andra är som jag knappt vågar berätta, men det är också från Wallander som jag snodde, att vi har ingen intäktsbudget, vi har bara en kostnadsbudget. För intäkten är väldigt erratic. Vi tittade, och vi för några år sedan och träffade ägare, två år sedan, i USA, i Boston och New York, och träffade då ägare till Avanza. Och det var enormt spännande att liksom höra efter varför de hade köpt Avanza, för jag sa ju att varför köper inte vår värsta konkurrent för? Jag vill inte nämna namnet här nu. Men vår värsta konkurrent, de är ju på pappret mycket billigare. Och det var ett sätt, här kommer den där galningen och förut att vi ska köpa deras värsta konkurrent. Då fick det en rätt spännande dialog, va? Och så jag lärde mig jättemycket av. Och sen var jag på Charles Schwab som har varit en annan av mina förebilder. Och det visade sig att då kostade det ungefär 25 punkter, alltså 0,25% att driva Avanza i förhållande till det kapital, alltså kundkapital vi hade. Och de hade 0,18. Och liksom, de tittade med 100 gånger större än vad vi var. Och sen tittade de på oss, herregud, 0,25, det är inte klokt, sa de. Och nu är vi också nere i 0,18. Och då blir det ju enormt konkurrenskraftigt, för har du de lägsta kostnaderna, så varför, om det går åt helvete, så är du som går åt helvete sist, va? Så att det här är enormt viktigt, att den här effektiviteten. Och vi har bytt datorsystem, alltså, två gånger under de här åren, alltså, från början inte sminkat om grisen som man brukar kalla det för, när bara kundinterfacet ändras, utan hela vägen inifrån och ut har vi bytt helt och hållet.
Vad för saker har du lärt dig från alla andra grejer som du har varit involverad i, som du har applicerat på den businessen du gör idag? Som du har varit så här, att nu när du startade upp, nej men vi tar Avanza då, så vet du så här, det där ska jag absolut inte göra, det där har jag gjort. Det där var en fuck up, det där ska jag inte göra.
Ja, det var bara en enda sak som vi absolut inte skulle göra. Vi skulle inte ha proprietary trading, alltså vi skulle inte trada i egen bok. För det, by definition, så blir det att kundintresset och företagsintresset hamnar i strid mot varandra. Och dessutom är det en väldigt hög risk. Så att, men vi gör ingenting sånt. Och det var egentligen enda no-no som fanns.
Vad är det för andra saker som du tycker man ska tänka på om man ska bygga ett framgångsrikt globalt bolag?
Vi är jättelokala, så jag vet inte. Men en sak som förvånar mig är att vi har ju många, jag kallar mig själv för återfallsentreprenör. Va? Jag har startat några företag, men inte så förfärligt många. Men det är de här människorna som startar och säljer. Och jag förstår inte dem, för jag har ju ändå Handelsbanken igen, men H&M och IKEA och andra förebilder. Att liksom, jag har sagt, kan vi åstadkomma det de har åstadkommit i möbel- och klädesbranschen på lokal basis i Sverige, i finansbranschen, då dör jag med ett ännu större leende. Så de har varit förebilder att kunna ge ett kunderbjudande som är så konkurrenskraftigt så att du hela tiden växer. Och hela tiden kan fördela den här kostnaden på en större bas. Va? Så att det har varit vårt, så att säga, yttersta, alltså vår mission kan man säga. Att göra det här, att göra livet lätt för en sparare. Och att vi har ju sänkt avgiften med 90-95% under den här tiden. Så det är ju rätt fantastiskt. Och framförallt när det lågränteläge vi har, så betyder ju kostnaderna jättemycket.
Du startade ett bolag 1981. Vilket var det?
Jag heter Sven Hagström med Fondkommission. Det var då när jag gick från att jag hade varit anställd i två bolag, Gränges och Investor. Och sen var min stora dröm hela tiden att köra igång någonting eget. Men liksom läget på 70-talet var ju uselt för aktiemarknaden. Och sen tänkte jag liksom nu, dels var aktier så ohyggligt billiga och dels så började man från regeringens sida äntligen göra någonting åt det. För det var ju då man hade avverkat löntagarfonderna och så kom det in allemanssparande istället. Så det var första gången som inte bara var läpparnas bekännelse att man skulle hjälpa näringslivet, utan det var en åtgärd som gjorde att sparande i aktier uppmuntrades så att näringslivet skulle förses med pengar för att kunna expandera. Och då tog jag steget att sa upp mig då på Investor och sen startade jag det här bolaget. Så att det tog ett halvår, alltså från att jag slutade till att den 1 juni 1981 så stod upp portarna.
Hur gick det för er?
Och det gick bra. Alltså det, för att vi hade råkat lite illa ut på Investor av några mäklare som hade gjort rätt fula saker. Alltså, ja, som hade använt våra order och sådana saker. Så nu, jag hade ju sett ett beteende hos vissa och ett annat beteende hos andra som... Det ena var då verkligen paradexempel på hur det inte ska göra och det andra var verkligen goda exempel på hur det skulle göra. Så att jag hade ju med mig rätt mycket bagaget. Jag hade ju kontakt med mäklare varje dag på Investor. Så att jag kunde ju branschen ganska väl, men det var ju första gången på 20 år som någon startade nytt. Va? Det var en som var ganska kortlivad på några 20 år, men första gången som någon som levde länge i alla fall. Så ja, det var ju lite kuffvarning att sätta igång med det här.
Hur var det då när ni startade igång i början och er första order?
Jo, men det var ju från... första ordern kom från Anders Wall, alltså Beijer Invest. Och det här kommer man ju ihåg att liksom, det var ju... Alltså han, som jag inte hade så jättemycket med att göra, var den som verkligen kom med den första ordern. Å andra sidan, min bäste vän som satt som förvaltare på ett bolag, han sa: du ska veta en sak, Sven, vi kommer inte göra affärer med dig för du är alldeles för liten, va? Tack för det, säger man. Det var ju väldigt hyggligt, för att liksom, de hade ingen som helst risk och de hade all anledning att stötta någon som kunde bli konkurrent, va? Alltså, konkurrensutsätta de som där han redan gjorde affärer. Å andra sidan så var det ju sådär superärligt, så att med det mot mig. Men när jag inte ens bästa vän liksom tror på mig, liksom, det var lite tufft faktiskt, måste jag säga. Och jag säger inte nu för första gången, jag har berättat det för honom 100 gånger. Så att...
Hur gick allt?
Jo, alltså, jag kan bara lämna som ett så kuriosa då, för någon som inte var med då. Att med, då var ju courtaget i princip en halv procent. Och då var man tvungen att gå till Finansinspektionen. Bankinspektion som hette då, och be om tillstånd att sänka priserna. Så liksom, det var ju så hårt prisreglerat, det var så licensed to print money. Så att du kunde konkurrera egentligen med allt utan priset. Så att det har hänt en del under tiden. Va? Och det här, vi pratade bara 80-talet och 2010-talet. Liksom, det är jätteskillnad. Och bara ett annat exempel för den tiden, det var ju då när man skulle förbjuda parabolantenner i Sverige. Maj-Britt Theorin skulle förbjuda parabolantenner i Sverige. Det var ju som bokbål på medeltiden ungefär. Så att det är en jätteskillnad. Och det här landet som har, alltså, enormt entreprenörstätt. Så liksom, man har skapat ett fantastiskt näringslivsklimat i Sverige. Sen så är det med skatter och annat som kan man diskutera. Men ändå det här landet som med PISA-resultat och allt sånt där skit liksom ser ju inget bra ut. Men ändå likväl så finns det ett antal världsföretag som har startats i modern tid av unga människor. Så att det är det jag tycker är så kul att se, att hur entreprenörsklimatet har förändrats på de här åren.
Men sen träffade du också Mats Kviberg.
Ja. Ja, Mats och jag skulle träffas då när jag startade, för att vi hade en liten diskussion att han skulle joina då. Men sen fick han maginfluensa. Och den maginfluensan, så att han ställde in mötet. Sen så gick det över för nästan 10 år senare, 1990. Då vi träffades igen och han hörde av sig då vid nyår. Och sen så ett antal timmar senare så hade vi skakat hand och sagt att vi skulle bli partners. Och jag hade tagit med mig advokat och alltihop, och vi skulle skriva avtal och så här tjusigt. Men nej, vi gör det här så länge vi tycker det är kul. Och sen så, som sagt, var ju det här äktenskapsliknande förhållandet rätt många år faktiskt. Och det var ju väldigt, alltså vi hade ju väldigt roligt, vi var ohyggligt olika. Men just att kan du managera sådana olikhet, så är det ju liksom, då blir det verkligen två personligheter, så det spänder ju ett enormt mycket större fält. Va? Så det här blir väldigt framgångsrikt faktiskt.
Och vad var det ni sa när ni träffades på det här mötet då?
Vad vi sa? Ja, vi kör det här så länge vi tycker det är kul.
Och men vad var er vision då liksom?
Visionen var ju att skapa någonting som var mycket större. För då hade jag haft ett dåligt år. Så att liksom, jag kände mig ungefär som att första raketsteget var lite utbränt. Och då kom ju Mats in och liksom andra raketsteget. Och det satt ju en jäkla fart. Så att han kom ju verkligen vid rätt tillfälle. Så att när jag kände att det här, alltså han vi skulle, det här skulle verkligen kunna bli någonting väldigt, väldigt fint. Och som sagt, vi sprang på väldigt olika saker. Och det märktes, nästa gång det märktes, det var ju då när vi delade upp HQ. För att Avanza, det som heter Avanza idag, det var en del av HQ då. Och det var lite grann det, för det var ju då, hade vi startat det innanför murarna på HQ. Och det var IT-chefen och jag som körde igång det där i väldigt liten skala. Och det var ju lite grann som HQ, de mäknade, det var ju det som katten hade släppat in. För det var ju liksom en stark konkurrens till dem. Och det fick jag aldrig möjlighet att utveckla. Så kom vi på det att vi måste nog dela upp HQ i två delar. En som är nätdelen och en som är den mer hantverksmässiga delen. Och då så var det ett styrelsemöte och sen skulle vi bestämma vem som skulle vara var. Och det tog en hundrade sekund. Mats sa, jag är kvar här. Jag tycker det är jätteroligt. Och jag sa, jag vill följa med, det är mitt sladdbarn det här. Så jag vill följa med och starta ett nytt bolag. Och på den vägen blev det då.
Skulle du kunna berätta lite grann vad HQ Bank var för någonting? Mm.
Jo, men vi kan ju flytta det till rörmokarbranschen då. Så att HQ Bank, det var att du fick en verktygslåda och du fick en rörmokare på köpet. Alltså så där var det en människa som hjälpte dig. Och medan Avanza, där hade du verktygslådan och sen fick du använda den så gott du kunde på eget bevåg. Och så är det idag också. Och vi försöker ju ersätta den där rörmokaren med ett interface med applikationer på nätet då, som gör att den här rörmokaren inte behövs, utan du har den totala överblicken över ditt hela sparande. Och sen så får du ett antal frågor och annat som du kan få, alltså med algoritmer och annat, få portföljer som passar din typ av riskbenägenhet, din ålder, med familjebelägenhet och alltihopa. Och det, så att det är egentligen samma mål, men vi har då på Avanza så har vi försökt göra det här via program för att dra ner kostnaderna så mycket som möjligt och för att man själv ska kunna bestämma sitt sparande, så att när man blir uppringd av en mäklare som så senast häromdagen i tidningen då, att i Svenska Dagbladet där, att när du ringer till en sån här sparmänniskor som ska komma med råd då får du använt lösningar som är 5 gånger dyrare än de du redan har. Så att liksom, det är inte alls säkert de är bäst. Va?
Vad var det ni gjorde för bra saker på den här tiden, du och Mats? Och vad är det för saker som ni gjorde dåligt?
Jo, men då såg ju folk också att vi gjorde ju någonting som att vi blev då aktiva ägare. Och det gjorde vi väldigt försiktigt till att börja med. För att först så började det som stockpicker. Alltså du ser aktier som är bra. Va? Men aktierna, det är ju delar av företag. Så vi, även där var det då 2-stegsraket. Det första var att du hittade en bra aktie. Nummer 2 att du gick in som aktiv ägare. Och då brukar jag skämtmässigt säga att vi hade LTO-lagen. Lagen om tillfälligt omhändertagande. Alltså att vi plockar in de här bolagen och sätter oss i styrelsen och fräschar upp dem och det sen går igenom hela vägen med ledningen, produktutveckling, alltihopa och verkligen gör allting optimalt. Va? Och sen så lämnar det och så går in på nästa bolag. Så att, och det kallas för att vi var företagslaktare, men liksom, herregud, nu ägnar sig liksom de största investmentbolagen, det är deras vardag då, att man delar upp företag, nu senast SCA. Va? Så att vi var ju enormt kritiserade för det här, men det var ju väldigt, väldigt lönsamt. Vi var rätt ensamma om det. Och nummer 2 var då att man åstadkom ju någonting också. Men det borde ju alla vara jättetacksamma att man ökar effektiviteten i näringslivet. Så man inte sitter som en betonghäck och med konkurrensmurar och annat kan sitta och halvsova.
Kan du berätta ett exempel hur det där funkar? Då är det alltså att ni ser ett bolag kanske som ni säger att det här finns möjlighet att förbättra. De fokuserar på så många olika områden. Mm. Och sen så styckar ni upp det och säljer det till olika andra bolag som är mer specifika i det, eller?
Ja, så ser den ytterst ut. Men där vi var ju då största aktieägare, näst största aktieägare i Skanska till exempel. Jag satt i styrelsen där. Och det var ju, och det var, de hade ju allting. Alltså, de hade skog. Och varför har ni skog? Ja, det kan vara bra att ha. Men tror ni att skogsråvaran kommer virket ta slut? Ja, men då har vi nog andra problem. Det behöver man inte äga sig bort med det här. Och kanske in på det. Och bort med de här förvaltningsfastigheterna. Utan se till att vi har omsättningsfastigheter som vi kan förädla. Se till att vi blir Europas bästa byggbolag. Och Skanska hade då en chef i USA som hade byggt upp det till USAs 10:e största byggbolag. Och han satt hos sina kunder och hjälpte dem. Men det var ingen jävel som ville släppa in Skanska i Sverige och sitta bland bolag. För man kände hela tiden att man var, att Skanska kom med en offert då som såg jättebra ut. Sen visste de alltid att den här offerten, 20-30% av den ändras under tiden man har satt igång bygget. Och där kommer marginalen in, va? Och då hade vi, då ska den här personen, han skulle bli chef för hela Skanska som har byggt upp i USA. Och där var det styrelsemöte och sen gick det ut med vem som blev ny chef. Och sent på kvällen blev uppringd av en person på ledningen, mellanledningen där. Så att, ni har valt fel chef, sa han. Jaha, sa jag. Varför har vi valt fel chef? Ja, han kan inte vår kultur, sa den här personen. Då sa jag, kan du tänka dig, det är just därför som han ska bli vd. För nu är det slut på den där roffarkulturen. Nu är vi till för våra kunder. Och det, då kan vi ta betalt. Vi ska inte lura skjortan av våra kunder. Och vi ska inte se till att våra underleverantörer går i konkurs för att vi sitter och håller på likviderna. Utan vi ska se till att de blir beroende på oss. Att de ska först få betalt av Skanska. Så att det, Skanska alltid, ska alltid ligga högst på deras lista att man levererar till. Så att vi har ju pengarna. Och då i och med att de får snabb betalning så kan vi få bättre priser. Istället för att sitta macho och trycka tummen i ögat på dem. Så att det var en helt en kulturrevolution som jag tyvärr inte kunde genomföra hela vägen. Men som, och det var en av Sveriges största företag. Och det var ett jättejobb. Jag fick ju gå i terapi efter varje styrelsemöte för jag var så extremt motarbetad.
Vad har varit dina största missar du har gjort under alla de här åren och alla saker som du har gjort som du har lärt dig någonting av liksom?
Nu har jag glömt bort vad han heter, men han som startade Europen. Han kom från Libanon och så fick jag, var jag med en gång, fick en fråga. Vad har du lärt av dina misstag, sa den här personen. Vad sa du för någonting? Jag har lärt dina misstag. Vad säger du för någonting? Lärt mig mina misstag? Nej, jag lär mig ingenting av mina. Jag lär mig det jag blir bra på. Och jag tyckte det var en skön grej. Det var en sån här ögonöppnare. Liksom, sitta och bara lära sina misstag. Men, aha, jag ska inte göra om det här misstaget, men det leder ju ingen väg framåt. Då blir man ju bara feg. Utan varför gick det här bra? Vad är minsta gemensamma den för? Och det som jag ser det, alltså största misstaget det är naturligt, alltså det har varit med om. Och det var ju Håkesmällen, alltså att det kunde hända. För det var ändå en del av Öresund som var Mats och min gemensamma plattform. Så det är det största och där vet vi fortfarande inte vad som hände. 6 år senare och det ska då prövas nu i höst i tingsrätten till att börja med. Och då kanske vi får lite mer klarhet om vad som hände. Så att det är väl det värsta jag har gått igenom.
Hur mådde du under den tiden? Ja, mådde, du fick något sms 2010.
Ja, det var, jo, men det var postskriptet, höll jag på att säga. Det var då när Karolinska institutet firade 200 år. Och då var faktiskt både Mats och jag där av olika skäl. Men det var min farfars 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 far som startade Karolinska institutet och var dess första rektor. Så det var en stor jättebalans då i stadshuset. Och sen så kom det, så darrade till i telefon så tittade jag och Mikael Larsson som sa katastrof, så här, du måste komma till kontoret. Så jag kom ju dit då i frack till kontoret och så berättade han, ja, vi kallade det till Finansinspektionen här. Och jag bara säger att de kommer antingen dra tillståndet. Och så, ja, men då får jag följa med, så får jag lyssna på det här. För att jag ville höra från hästens mun. Så jag satt, jag kom upp till Finansinspektionen i klädd frack. Så att, om man gör en filmån där kan det se ganska roligt ut. Men det kan man sitta och skratta åt nu. Men det var ju sån jävla katastrof. För jag trodde aldrig att de skulle göra det. Att vi hade bytt styrelse, bytt ledning, bytt revisorer. Jag tror inte det finns onda och goda företag eller organisationer för den delen. Utan det är människorna som fyller de här då.
Vad var det liksom som hade hänt då?
Ja, det vet ju inte. Ja, men alltså, det var att det vet vi inte riktigt. Men Det viktiga att vad vi vet är då att man hade en väldigt stor trading i egen portfölj med väldigt, väldigt stora risker. Och man hade då i delårsrapport efter delårsrapport sagt att man var inne i likvida instrument, man var market making och alltihopa. Och sen så när det här uppdagas då, och sen hade man dessutom, mig ovetandet, hade man lånat ut från Öresund sida, alltså aktier för 700 miljoner kronor som kompletteringssäkerhet till SEB-banken. Så att man var ju väldigt, väldigt illa ute. Och sen så sa vi till Håke då från Öresund säga att vi kan hjälpa er. För att vi hade, det var två emissioner, en emission som ställdes in för den var alldeles för liten. Och tänkte vi bara, de här är helt yra i bollen. Alltså med allt information från dem kändes som vi blev grundlurade. Så vi sätter inte in pengar, goda pengar efter dåliga. Utan liksom då köper vi ut en tillgång från dem, det vill säga banken, alltså med deras fonder för 850 miljoner. Och de kan vilken dag som helst köpa tillbaka för 850 miljoner. De kan sälja till vem som helst för vilket belopp de vill. Så att det var i princip att det var, kan man säga att det var som en swap ungefär. Att då var det en tillgång som vi fick. Och sen så enda priset för det här var att vi fick vinsten för varje dag som vi innehade de här fonderna. Så, alltså varje dags vinst, det var enda pris de betalade. Som jag ser var väldigt, väldigt generöst. Och de hade friheten att när de hade kassan i ordning så var det bara att köpa tillbaka det här av oss. Och då tyckte vi liksom att sen kunde de gå ut till hela världens kapitalägare och se om de kunde få något bättre. Så att det var inte något tvång att gå via oss, utan det här var de kraven vi hade. Och då kravet för att vi skulle göra det här var att de avvecklade sina positioner i den här derivatportföljen så att det var en negligerbar risk. Och det var ju då att sen kom det med ett förslag att det var 13 miljoner tror jag som var risken, alltså övernattrisken i princip i portföljen. Det tyckte jag var för mycket. Så vi enades om 7-8 miljoner. Och det är det här som det har nu varit så mycket tjafs om, att det, liksom, det var en snabbavveckling, men det var en överlevnadsgrej och de hade inte överlevt annars. Så det har ju kommit ut en bok här i dagarna som liksom den som ska vara en vit bok, men det är en partsinlaga där man utlämnar väldigt väsentliga delar, men jag tänker inte gå in närmare på det nu, men det blir en sak sen som är i tingsrätten. Men den är behäftad med, som jag har inte läst det, jag bara fått en del uppläst för mig där jag själv vet vad som är sanningen. Så att man, för min värld, att utelämna delar av sanningen är samma sak som att ljuga i princip. För då får man inte ett underlag, framförallt om man ska säga att det är en vit bok. Va? För då ska man ta fram allt.
Vilka tider har varit de jobbigaste i ditt liv?
Ja, det var året efter när min fru fick en hjärnblödning. Det var jättejobbigt. Alltså bara på en sekund sådär. Ja. Så plötsligt fick hon en hjärnblödning och var väldigt illa ute. Men hon är till 99% återställd. Så det var ju både alltså fruktansvärt och fantastiskt på en gång.
Mycket som hände där på de där två åren bara.
Ja, det var det verkligen. Lite för mycket ska jag säga. Eller mycket för mycket.
Och det var det som lite grann så här att vi tar 2009 där, så kanske livet kändes ganska bra. Det kanske är till och med att man tagit bort lite uppdrag och man går ner lite grann. Då vet man aldrig vad liksom, livet kommer åt. Så kommer det där 2010 och sen kommer... Nej, men din käresta liksom får en propp då 2011. Vad livet bara kan förändras över en. Sen din flygkrasch också som kunde också gjort att du dog. Liksom. Vad livet bara kan förändras på en sekund.
Ja, vi brukar ofta säga till varandra att vad skönt skulle vara om livet var lite tråkigt. För det är liksom, livet går i väldigt snabbt tempo. Man skulle bli lite uttråkad någon gång, vad skönt det skulle vara. Men samtidigt har det varit min skräck när jag var liten, att mina föräldrar skickade ut oss barn då i Europa för att vi skulle lära språk, ja, franska, tyska, engelska. Och då träffade mig folk som hade det, ungar som hade det väldigt bra ställt. Ofta kom de från Mellanöstern. Och de var jäkligt blasé. Så jag tänkte, det har varit min skräck sedan jag var 15 då, att man blir blasé. Binder dandat heter det. Att liksom det är min stora skräck, verkligen, att nyfikenheten försvinner och livslusten försvinner om man sakta förtvinar. Och de här var ju då människor som knappt var 20, som hade, det fanns ingenting som kunde sätta fart på dem.
Är det någonting som du har något råd och tips till också? Att man ska följa sin dröm, eller om man tänker på någonting, ska man göra det eller?
Ja, det är definitivt, men samtidigt, det är nästan som en sjukdom då att bli blasé. Alltså du har ställt väldigt många frågor till mig här idag, men jag har försökt svara bäst jag kan, men det här liksom att plötsligt du vaknar en dag och så är ingenting som är kul längre liksom, vad gör man då? Det har jag inte en susning om. Jag bara hoppas man slipper vara med om det.
Vad är det som driver dig då?
Ja, det är nyfikenheten. Det, du ser vilket snabbt svar du fick. Alltså, jag är enormt nyfiken. Alltså, det är därför det har blivit så mycket också. För att du går från ena blomman till den andra.
Ja, du kommer ju aldrig få en guldklocka om man säger så.
Nej, det kommer jag inte få. Men nu är det Avanza ändå. Det är 20 år faktiskt. Så att, 25 år nästan. Men det är ju som sagt en bas som du opererar från, va? Och sen allt annat, men det finns ju också ett pris för Avanza. Men där finns det ju att vi tar sådana marknadsandelar varje dag. Så att det är fortfarande någonting som skapas, va? Som fortfarande inte har stelnat i sin form och inte har uppnått sin potential.
Vad är det som gör att ni gör det då?
Jo, för vi ser att det här med kundnyttresemanget och effektiviteten och jobba med, alltså om någon kommer in från gatan och ser på ett personalmöte, och vad är det här för typ av bolag? Om det hade 100 gissningar så skulle ingen säga bank i alla fall. Så att det är inte en bank. Alltså personalen är ju väldigt ung fortfarande, även om vi har funnits nu så länge. Så alla är ju liksom enormt taggade för det jobb de har. Och det ger mig jättemycket energi att träffa de här människorna. Och du frågar mig vad är det som är roligt att vara framgångsrik. Jo, det roligaste är att träffa eller jobba med duktiga människor. Det är enormt roligt. Det är en ständig utmaning.
Vad är framgång för dig då?
Framgång är, det är att lyckas med någonting. Vi mäter ju framgång. Det enkla sättet är antal nollor du har efter första siffran. Men det andra är då att den upplevelse som följer med det och den utmaning som följer med det. Liksom det att, och du frågar med 70-talet så sa man att jag har ingen makt. Och han var statsminister, jag har ingen makt och ingen hade makt. Och jag har jättestor makt och det är ett jävla ansvar, förlåt mig, det är ett stort ansvar. Att om det går dåligt för Avanza så är det ju ytterst mitt fel att jag inte har skött det här bolaget ordentligt. Och inte se till att vi har haft bra ledning och bra styrelse och så vidare. Så att, men det är självklart, det är det som kallas för makt. Makt att förändra skulle jag säga. Inte makt att sova.
Vilka branscher ser du som intressanta då, vi säger 10, 20, 30 år framåt som kommer förändras?
Jo, men då börjar jag med att titta bakåt då, lika många år. Och då ser jag att det här elektronikintresset, elektroniken och där vill jag se nätet som en del av det. Så jag tror att nätet är ju ungefär som när vi fick elektriciteten, att det ger sådana enorma möjligheter. Och där har vi fortfarande, vi har kanske kommit halvvägs i den, eller två tredjedelar i den här snabba tillväxtfasen. Sen så är det då genom medicin och biotech. Och där jag har rätt mycket med Karolinska institutet att göra genom Hagströmska biblioteket då, som jag är med på. Men vi följer verksamheten där. Det är också en fantastisk miljö som du fick det här Macchiarini-fallet på sig. Men sköt man det här rätt och det finns goda förutsättningar för det, så kan Macchiarini bli just en sån där som skakar om hela firman i sitt fundament, va? Och ut från det så blir det en fågelfenix som reser sig och ser till att KI blir ännu bättre efter Macchiarini än vad det var innan. För man har ju sett ett antal systemfel, bland annat whistleblowers. Att de som var whistleblowers i Macchiarini-fallet, de blev ju uthängda, va? Och sen var det en journalist som såg till att det här kom ut till allmänheten och till regeringen och till politikerna. Och då jävlar det händer saker. Och då kommer vi in på journalister. Jag älskar journalister. Jag tycker det är så jäkla spännande yrke. För det är inte polisen och åklagare som kommer på massa fiffen som folk har för sig. Det är journalister som blir tipsare. Så hur skulle landet se ut, eller världen se ut utan journalister? Då hade vi haft en mycket, mycket värre värld. Så att jag med så journalister tycker jag. Och jag menar någonting som heter också en av de här, vid sidan av grejerna, Blank Spot Project. med Martin Schibbye bland annat och Britt Stakston. Och att se det de lägger ner, för dem är det också närmast religion med att vara journalist. För de ser det som nästan som ett kall, verkligen, de brinner för det. Och sen att kanalisera till det här som gör att världen förhoppningsvis blir lite bättre i alla fall. Och det är det många, men när inte FN kan få världen bättre så är det vakuumet ska ju fyllas upp, kommer att fyllas upp av andra. Nu får vi se om nya FN-chefen kan ändra på det. Men vi vet ju genom vår Alenius vilken kaliber det var på förra chefen, så att vi får se om det ändrar någonting den här gången.
Jag brukar ibland ställa en fråga till lyssnarna och en väldigt bra sak att tänka själv. Det är så att om man hade 1 miljard kronor, vad skulle man göra då? Och framförallt göra om dagarna. För då kan man ganska snabbt se att de här sakerna som man gör om dagarna, man kanske skulle yoga mer, man kanske skulle börja måla de här. Många av de sakerna kan man göra än idag. Och du är ju god för betydligt mer än 1 miljard kronor. Vad är det lyckligaste du gillar att göra om dagarna?
Ja, det är det jag gör. Men det är alltifrån att ligga i sin säng och njuta en bra säng och känna att det här, Voltaire och jag, det har vi gemensamt.
Precis, investera i andra sängar.
Till att det liksom då, alltså vara respektlös för övermakten, alltså för makten, att det ständigt utmana makten, att bli utmanad själv och att utmana andra. Och att skapa då någonting med ett varaktigt värde. Men jag har ju H&M och Ikea-komplex då. Och min målsättning är att kan jag göra någonting inom finansbranschen i detta land, då är jag jättelycklig. Så att med, det är egentligen bara att se till, alltså, om det blir ett råd av det här, med att gör det du är road av, för det gör du bra.
Vad ger pengar skulle du säga?
Frihet. Och du kan inte äta upp alltihop. Jag satt igår med en journalist som är från vänstersidan då, som sa att varför ska en företagsledare ha mer betalt än en långtradarchaufför? Ja, jag förstod din fråga. Men då kan jag lika bli långtradarchaufför och jag kan välja ett yrke där som jag jobbar mellan 8 och 5 och sen så är jag ledig klockan 5 och behöver, kan koppla av och jag har semester, jag behöver inte tänka på någonting annat och alltihopa. Men jag har ju, när jag startade så lånade jag upp pengar, ökade risken och det kunde gå tvanders och så vidare. Men du kan ju ha förmögenhetsskatter också, säger jag. Du kan ju betala mer skatt. Ja, men förmögenhetsskatten gör att du hela tiden kapar, alltså blir rumphuggen, att du äger mindre och mindre den firma du har skapat. Och då flyttar jag härifrån, heller, säger jag. Nu är det ju liksom, gränsen är väldigt öppna. Jag tror och Sverige med och utan förmögenhetsskatt, det är två helt olika länder. Vi har nu ett entreprenörsklimat som är fantastiskt, som är erkänt i hela världen. Och vi har värderingar i Sverige där vi ligger på värderingsskala, ligger vi extremt, alltså i en klass för oss själva. Det blir purare än vi mäter på världsbasis. Jag är jättestolt över det här landet och liksom, jag har som sagt efter första det här med Australien så är jag ohyggligt glad att jag valde att vara kvar. För att, med, att se Sveriges utveckling och dessutom nu med våra invandrare och alltihop, att Washington Post gjorde en undersökning här för någon tid sedan och tittade på Sverige och Tyskland. För att, så att det var de två som relativt sett har tagit emot mest asylsökande. Och då tittar man på Tyskland, ja, men där, alla de där hade då en plats, för det finns massor med okvalificerade jobb i Tyskland. Så de kommer in i arbetskraften väldigt snabbt. Sverige däremot, de har avskaffat det här. Utan de har utbildat sin arbetskraft, omskolat sin arbetskraft. Först gick vi då från jordbruk till industri och sen industri till serviceyrken. Men så där gjorde vi då humanitära skäl. Så att Sverige var ju liksom då, det var hjärta i Sverige, det var hjärna i Tyskland. Men det är inte bara att ta emot som vi gjorde förra året med drygt 150 000, utan nu ska vi integrera dem. Och då menar, har vi haft de här arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige, transfererat om det här landet en gång, så kan vi göra det 2.0 den här gången. Att göra samma sak, men då med våra invandrare. För det här har ju varit jäkligt duktiga genom alla då arbetsmarknadsåtgärder vi har haft. Va? Och det där ser man väldigt, det ska vi vara stolta över. Och det ser man väldigt lite av egentligen, att göra det i stor skala. Så att med, där har ett parti som tar tag i det här. Och det gör ju också att landet inte slits isär. För man säger att det är potentiellt 10 000-tals IS-människor som kommer hit. Vad fan ska de här att göra? Alltså, de flyr från IS. Så att det är därför de kommer hit. De kommer inte hit, de här människorna, för att de är IS-människor. Utan de flesta flyr från ett helvete därifrån de kommer. Och de är beredda att göra någonting för att det här ska bli deras land. Och det är liksom det handlar om. Att få dem identifierat sig och känna att det här är mitt nya land.
Men de personerna som inte sköter sig då, hur tycker du man ska hantera dem?
Jag tycker man ska vara mycket tuffare. Alltså, det är lite grann som uppfostrar sina barn och säger sluta nu. Och sen så tjatar man, så händer ingenting. Men fan, säger ungarna liksom, de åker ut då. Alltså ungarna, det händer någonting. Då får ju de se att det här är på allvar. Och det är samma sak här, att statuera exempel. Att det är klart du måste göra det. Det är ju självklart. Så att det är ett hummande i Sverige som är att vi är liksom, är det som att vi inte kan tala klartext. Och det måste vi kunna göra, för med de här människorna måste ju också veta vad reglerna är hos oss. De kommer hit med helt annan kultur alltihopa. Hur fan ska de veta vad som är oskrivna och skrivna lagar? Det är en omskolningskurs, att det här gäller i Sverige. Och sen skriver man ett kontrakt med Sverige. Här är vad jag ska göra för att bli medborgare i det här landet, för att bo i det här landet.
Så är det ju väldigt klart när man kommer till USA.
Ja.
Det här måste du göra för att få green card. Mm. Exakt det här, ja. Du måste föra med den här miljonerna, så här måste det gå liksom, annars så...
Jag vet inte om det hör sig eller om det är fel, men somalierna har ju sagt att det är liksom de som är de sist kommande tidigare, och de var fortfarande väldigt klanväldig och så vidare. Så det fungerar inte i Sverige, men somalierna var en av de grupper i USA tydligen som har anpassat sig väldigt, väldigt bra. Så vad har USA och vad har vi gjort för fel? Så att med det där, och det är ju enormt, för det är ett samhällsbygge vi pratar om som då har blivit billig politik, liksom att ta billiga poänger bara, istället för att alltså, de här människorna ska vi se till att vi har ett gemensamt mål. Och det är det här med kultur, företagskulturen. Du kan ha ett landkultur också. Att det finns ingen svensk kultur, för det fanns inga svenskar. Men Strindberg skrev en sak på slutet av 1800-talet som heter Aktiebolaget Sverige. Och det gick ut på att det finns inga svenskar. Men fan, det var istid här. Alltså, alla kom ju från nära och fjärran till Sverige. Så att det med svensk kultur, vad är det? Det har vi tagit upp. Vi har ju snappat upp från Tyskland, från Frankrike och massa olika länder. Och nu när Dylan fick sitt pris här, så som svenskarna, då blir nästan ett utpost till USA. För jag har ju tagit så mycket kultur från USA också.
Ger du pengar till tiggare?
Nej, det gör jag inte. Däremot har jag köpt väldigt mycket kojor och annat som man har producerat i Rumänien. Som då, heter det, romer har gjort. Att liksom, att det är ett sätt för dem, det har gjort, för att jag tycker tiggare är så förfärligt att man ska behöva göra det. Och dessutom så har vi sett här nu att det är då, fastän det förnekas från början, att det är stor del är organiserat då. Att de pengarna får de inte behålla, det är förfärligt.
Jag träffade en person som själv har varit uteliggare förut, som heter Kavian, som ger mat till mycket hemlösa framförallt. Alltså inte tiggare, mer åt hemlösa. Men han sa då, för han känner större delen av alla hemlösa i hela Stockholm, och han sa att på alla ställen, de sitter utanför ett 7-Eleven eller kan vara Ica eller vad som helst, så behöver de betala för att sitta där. Typ så här, att nej, men den här plasten kostar 1,5 i månaden, den här plasten kostar 3,5 i månaden, den här plasten kostar 700 kronor i månaden, och sen så ger de in sina pass om de har eller tillgångar, så måste de betala det där hela tiden till de här personerna som har hand om allting, som anordnar alla grejer. Och sen rekryterar de också från de här länderna, att de kanske tar någon med en bruten hand liksom, som har växt fel, eller som sitter med kryckor utan ben och sådär, och så sätter de strategiskt på vissa, för då märker man att folk ger mer pengar.
Jo, men det var ett Uppdrag granskning som handlade om det här. Nu är inte sagt att alla är sådär, men det finns i en omfattning som inte känner till, men det har förnekats att det överhuvudtaget har funnits förut. Ja. Och det ska man ju inte uppmuntra genom att de där pengarna inte går. Utan då ska man ju gå på det här hjärta till hjärta till exempel, som jag har gått via. Att de går ju direkt till de här människorna.
Jag vet att en lite tuffare period för dig också var när du fick ett brev av din mamma.
Ja men det är låg i lumpen och i tält i Härjedalen. Det var 30 grader utomhus, och sen så fick jag Dagens Post då. Och så såg jag att det var min mammas stil på det. Och då berättade hon att hon har just fått besked att hon hade alltså en mycket svår form av cancer i levern. Och liksom, det var ju sånt där, liksom, mamma, liksom, oh, herregud, du mamma, hon är odödlig och föräldrar är odödliga. Och så det var ju en sån här sak du tvingades till att tänka om, vad fasen också det här. Och sen är det så också att jag brukar säga att när en förälder dör, och det kan vara plötsligt, det kan vara efter 20 år av sjukdom, du kan aldrig förbereda på det. Men att när en förälder dör, det är i princip samma sak som att få barn, men tvärtom. Du kan gå på 50-11 föräldrakurser och alltid läsa böcker och alltihopa. Sen när ungen poppar ut där, det är som att öppna en adventskalender, en lucka adventskalender. Du är inte förberedd på det, för det tar fram helt nya egenskaper som du inte hade en aning om. Men det är samma sak med en förälder som dör, att du reagerar väldigt oväntat. Och det är där liksom att man lyfter på luren, man ska berätta något tråkigt som har hänt, något roligt som har hänt och så vidare. Det sitter i flera år, att det är tufft. Det är lika tufft som det är roligt när du poppar fram en unge.
Vad har varit dina nycklar till att lyckas så bra som du ändå har gjort?
Nej, men det är det här att se till att du gör det du älskar och se till att du är då väldigt väl förberedd för det, så att du gör det väldigt bra. Så inte bara att du gör det men så där som 9-5 och sen så är det slut, utan att liksom verkligen lägga ner din själ i det för att göra ett bra jobb.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Okej, då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips till en entreprenör.
Ja, det blir ju först det jag sa och sen så det andra viktigaste. Och det låter sig lite tråkigt faktiskt, men det är jätteviktigt att det som folk som spelar inför, att liksom, hur mycket kan jag max förlora på det här? När sätter jag gränsen? När sätter jag in sista kronan? För att gör inte det klart för oss, då kan det sitta där utan familj, utan hus och utan någonting alls. Och det slutar väldigt illa, så att du får liksom inte riskera allt för det här. Utan då får du hellre sånt för att dela med dig och se till att du får en extern investerare. Så det gör att din risk alltså relativt sett minskar, att du fortfarande är kvar i affären. Och dessutom kan det vara bra också att få någon extern som du prövar din affärsidé mot. Att liksom, herre, hur fan tänkte du nu? Det här är ju ogenomförbart. Men om 10 år kanske det här fungerar. Det var ju så också år 2000. Alltså nästan allt som vi sa år 2000, hur världen skulle se ut och vad man skulle göra med sina telefoner och alltihopa. Allt det här har gått igenom. Att just då fanns inte de tekniska förutsättningarna, men de har ju kommit. Så att de här bolagen gick ju, så att bara för tidigt och för sent ute, det är egentligen lika fel, va? Så det med timing är ju jätteviktigt. Så att du kan aldrig skylla på någon annan, utan det är liksom hela tiden att se att är det verkligen rätt tillfälle nu? Är stor solen och månen och resten av stjärna i rätt fas så att jag kan göra det här nu?
Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Jag tycker den där Steve Jobs-boken, alltså jag gav lite då som managementböcker till första vdn i Avanza, Niklas Storåker, så han trashade dem där direkt, för han sån där skitläser inte jag sen. Och så jag slutade med det, men jag läser då, men just biografi med alltså Steve Jobs, som jag tycker är hela historien där med alltså hans syriska pappa och alltihopa, och hur hans ungdom och alltihopa, hur han blev den han blev. Jag tycker det är jätte, och jag viker upp såna flikar i böckerna jag läser. Och den där var liksom, det var ju Var och varannan sida som upplevs. Finns det en annan som heter Inside the Brain och Steve Jobs. Det är en annan bok som jag, så att det är Steve Jobs, alltså det var en jättestor förebild för mig, och jag träffade honom i London och blev börsnoterade. Så att jag sätter inte händerna på en vecka efter det. Så, och när jag startade firman då 1981, så då hade vi bara Apple IIer på firman. Så hade vi en skrivmaskin som stod på ett bord mitt i firman. För man skulle lite skämmas lite grann för att man använde skrivmaskin. Så att allting skulle vara datorer. Vi skulle vara datoriserade. Så att det är en stor förebild.
Om du skulle få höra på någon i Framgångspodden, vem hade du velat höra på då?
Jag har sett lite grann på det här, men jag skulle vilja alltså att du kunde krypa under skinnet på de olika partiledarna och tvinga dem till att svara uppriktigt vad de i själva verket tycker och tänker, vad som driver dem, vad som är bra, vad som är dåligt och inte bara en massa floskler. För att, men du har ju fått, alltså du har en postmodernistisk inställning till sanningen idag. Alltså Trump är ett jätteexempel på det. Han kan säga en sak ena dagen och sen precis motsatsen till nästa dag. Det är ungefär som jag säger att hej Eva, du heter väl Eva som intervjuar mig, va? Jag tycker att du är Eva. Du är till Alexander. Alltså man kan säga vad som helst. Sen har jag rätt i min tolk. Jag kan tolka det som på mitt sätt. Och det här är alltså inställningen till sanningen. För mig, jag är en sån där sanningsgalning. Alltså att, men, grundar vi inte det vi gör på sanningar utan hela tiden på bara att det är en upplevelse som, där hjärnan kan spela jättestora spratt. För sanningen är ändå så komplicerad i sig. Men är det uppenbara lögner? Och liksom, det har vi sett från bägge sidorna i och för sig, men framförallt Trump har ju visat prov på det. Alltså, och till slut så och han har ju de här som är jätteentusiastiska, och det är det som är så läskigt. Och då var det någon som sa, skyll inte på Trump, alltså skyll på amerikanska utbildningar. Alltså det här är amerikanska utbildningsväsendet har utbildat de här människorna till att gå i fällan och till att följa sådana som Trump. Jag tyckte det var så jäkla klokt. Och då går vi, alltså där är utbildningsväsendet, hur enormt viktig skolan är för att ge oss förutsättningar.
Jag kommer träffa Petter Stordalen nu om någon vecka.
Mm.
Och jag tänkte att du ska få ställa en fråga till honom. Har du någon att ställa?
Ja, det är ytterst det som jag känner själv. Liksom, vad är det som får honom att springa upp i sängen varje morgon? Och vad är det som får honom att, vad är hans mål egentligen? Vad vill han lämna efter sig? Hur har han förändrats under resan? Men jag framstår som en levande död jämfört med honom. Och han har, alltså det är väl den som jag, i det här i Skandinavien, som varför ger intrycket att ha den suveränt största energin av någon. Som jag aldrig träffat honom, men han verkar som sagt ha en ohygglig energi. Så att jag skulle gärna byta blod med honom någon gång.
Om man ska följa ditt spännande liv och de projekt och saker som du gör, vilka plattformar kan man följa dig på?
Facebook är liksom där, för där känner jag mig som lite grann tidningsutgivare. Att jag drar igång diskussioner, jag tar upp dåliga exempel, jag tar upp bra exempel. Jag var rätt aktiv på Twitter förut, men det har minskat väldigt mycket. Och sen är det också att jag är ofta i debatter. Alltså jag tycker det är så otroligt roligt att debattera, att pröva mina ståndpunkter. Och jag kan ju fan bli vänsterpartist eller vad som helst. Jag kan bli före jorden om någon övertygar mig att det är fel. Så att
har du någon mejl man skulle kunna nå dig på om man vill kontakta dig?
Mejl? Ja, sven@hagstrummer.se med ett M.
Ja, det var enkelt.
Ja.
Och då får jag tacka dig så hemskt mycket. Det känns som att vi skulle kunna sitta 2 timmar till. Det finns så otroligt mycket att prata om. Och jag får tacka dig verkligen, Sven, att du kom hit och delade mer av dina erfarenheter och ditt liv. Det har lärt mig mycket och jag är övertygad om att många kommer att göra andra olika val och våga ta tag i sina liv och följa sin passion efter det här avsnittet.
Ja, passion är namnet.
Tack.
Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.